Där Öliv.
Sporten uppdaterar kort med att förbundskapten Peter Gerhardsson för en stund sedan presenterade vilka spelare som ska representera Sverige i sommarens fotbolls-EM. En väntad trupp enligt Radiosportens expert Johan Elmander.
Detta är en trupp som han vet var han får. Det är en bra balans på den offensiva och det defensiva tycker jag.
I truppen som innehåller en hel del rutin finns också ett par mästerskapsdebutanter. En av dem är Hammarbys Ellen Wangerheim.
Men det är extremt stort och men väldigt häftigt. Det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse och det var mycket tårar ändå som gick igenom när man fick reda på det här igår.
Kvällens sportextra handlar såklart om mycket om den här trupputtagningen, men du hittar också i appen Sveriges Radio Play förbundskapten Peter Gerhardssons egna ord om truppen. På samma ställe hittar du också själva truppen i sin helhet.
Och här är Ekot. Flera privata vårdbolag har försökt ta reda på vilka anställda som tänker strejka efter att Kommunal varslat om strejk. Enligt arbetsgivarorganisationen Almega är det här inget konstigt, men Kommunals ordförande Malin Ragnegård är av en annan mening.
Nej, men det är ju förjävligt att de beter sig på det här viset. Och det är uppseendeväckande att de går så pass långt. Att arbetsgivare försöker kartlägga det är helt oacceptabelt.
Den brittiska regeringen och EU har slutit ett avtal om fri rörlighet av varor och människor mellan enklaven Gibraltar och Spanien. Sen Storbritannien lämnade EU 2020 så har förhållandet mellan brittiska Gibraltar och unionen varit olöst. Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om skyddsjakt på en varg i kommunerna Götene, Skövde och Skara. Och nyligen så dödades en kviga av varg i det här området. I studion nu Johan Westerberg.
Sveriges Radio presenterar Kvällspasset i P4 med Ylva Nilsson.
Hej där, du lyssnar på Kvällspasset med mig Ylva Nilsson just precis från Hisingen, Sveriges femte största ö. Ja, vi pratar öliv idag, vi kör ett ö-race. Jag vill ju att vi samlar på oss så många det bara går av Sveriges hela 221 831 öar. Då är Kobbar och Holmar inräknat i den här otroliga siffran. Hittills så har vi ju hälsat på Claes på Resö, Mats på Sydlånge och Nordlånge fick också hänga med. Det finns ju väldigt många öar kvar. Nu får ni ringa 020 22 10 20 020 22 10 20. Vi vill veta vilken ö hänger du på, vad är bäst där, framförallt vad har hänt dig på din ö eller en ö. Och vi, just idag så håller vi oss till svenska öar. 020 22 10 20. Öliv i Kvällspasset.
Varför badar du alltid med kläderna på? Det var bussigt av dig tycker jag.
Det tycker jag
det. Ja, så är det. Nu är vi bussiga här. Och ni ska vara bussiga och bjuda på era öar.
But I don't care for sugar, honey.
Walking on Broken Glass, Annie Lennox i kvällspasset där vi pratar öar. Och jag samlar ju på öar idag. Vi har ju varit då på Resö och sen så pratade vi med Mats också som hade varit med om något dramatiskt eller med lyckligt slut, alltså en förlossning som han fick se där från Nordlånge ske på Sydlånge. Och vi pratade också med Claes som kunde beskriva sitt älskade Resö. Och nu ska vi byta skärgård lite tror jag. Carina, hej! Hallå?
Ja, hör du mig?
Jag hör dig. Välkommen till kvällspasset. Vilken, är du på en ö, tro?
Nej, vet du att det här är ett tag sedan som det här hände. Jag hoppas att det är okej.
Det är helt okej.
Jag har två vuxna barn. När de var små i mitten av 90-talet så fick vi förmånen att vara ute på en helt magisk liten ö i Sankt Annas skärgård. Den heter Espholmen.
Espholmen?
Esp. E-S-P.
Espholmen.
I Sankt Annas skärgård. Vi åkte till Söderköping och där åkte vi båt ut till den här lilla ön. Och det enda man får ha på ön det är skottkärra. Du får inte ens ha flakpapper på den.
Nej, vad skönt, höll jag på att säga.
Ja. Så där tillbringar vi några somrar i det här paradiset. Och på bredvid stugan så var det ett gammalt träd som var ihåligt.
Jaha.
Där gömde vi godis.
Det är lite som i Pippi, va?
Ja.
Sockerdricksträdet.
Ja. Men de fick sitt lördagsgodis i det här trädet. Mm. Men min son har klurade på det där och så sa han att det är vi vuxna brukade komma upp till stugan före barnen. Mm. Och då sa han det att ni lägger det där innan vi hinner komma upp. Mm. Men mina barn var hos deras pappa varannan helg. Mm. Så då la jag godiset där de helgerna jag var där utan dem.
Ja.
Så fick den ligga där tills nästa helg.
Ja.
Så när han hade bestämt sig för att vi lurade honom. Mm. Så nästa gång så sprang han upp till trädet. In med handen i trädet, plocka upp godis. Och säger, nu får man inte svära i radion, men han sa ett svorord och så oj, 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 det är trädet som gör godiset.
Nu fick jag lite rys här på armarna. Gud vad fint. Hur gammal är sonen idag?
36.
Aha. Tror han fortfarande på godisträdet?
Nej, det gör han inte. Men han gör väldigt mycket sådana saker som jag gjorde med dem när de var små.
Ja, för sina
barn. För att hela behållningen med att få egna barn, det är att man själv kan lura dem på samma sätt som man har blivit lurad när man var liten.
Verkligen. Det här är ett bra lur, måste jag säga.
Ja.
Ja, godisträdet på Espholmen. Vad var det mer som var så magiskt med Espholmen?
Just det här att det var så fridfullt. Helt utan inga bilar, inga avgaser. Det var bara naturen och vi. Och så kom det en glassbåt en gång i veckan. Kom det en glassbåt så man kunde köpa glass.
Vad roligt att du säger det, för att igår pratade vi med vem var? Vad ska vi se vad han heter? Vi pratade med en kille som körde glassbåt.
Ja, och vet du,
på
de stränderna badade jag med barnen.
Allt hörde ihop
det
i kvällspass.
Kom. Ja, så är det.
Nu var vi bundit ihop säcken. Vad fint.
Ja.
Ja, otroligt roligt. Carina, du är inte på någon ö nu i ditt liv?
Nej, nu är jag ute långt ute på landet i fastlandet utanför Katrineholm med Vingåker.
Där kan man också vara.
Ja.
Men då lägger vi Espholmen på listan och tack snälla Carina för att du var med i kvällspasset.
Tack själv. Ha det bra.
Ha det bra. Espholmen alltså.
Det var bussigt av dig tycker jag.
Det tycker jag.
Bussigt av Carina. Ring 020 22 10 20 och berätta om din ö.
just a game, come and play.
Zizam var det med Sharon där i kvällspasset där jag samlar på öar idag. Lars Engel skriver på vår Facebook-sida: älskade Ven, där inför sig alltid det stora lugnet. God mat och dryck, trevligt folk, kultur och fantastiska vyer. Ja, då lägger vi Ven till listan. Ska vi se.
Det var bussigt av dig tycker jag.
Det tycker jag med.
Ja, så är det. Ven. Och från Ven så kastar vi oss raskt över till Fårö, Roine. Är det så?
Jajamän.
Fårö. Är du där nu?
Ja. Nej, tyvärr. Jag är ett par mil ifrån. Jag är på Gotland, men ett par mil ifrån min hemma i Fårö.
Fårö. Är det där du helst vill vara, eller?
Ja.
Ja.
Det är platsen i mitt hjärta.
Berätta, varför det?
Det är så svårt att förklara så här med ord, men det är en plats som man känner lugnet. Mm. Det är karg natur samtidigt som det är en fantastiskt vacker natur. Det är folket där ute, alla människor är fantastiska. Jag är uppvuxen där ute och får jag ha en speciell plats i mitt hjärta, så är det bara.
Mm. Vet du, jag har faktiskt varit där. Det är otroligt vackert.
Ja, visst är det.
Ja.
Det är, ja. Man blir lugn så fort du kör ombord på färjan och man ser liksom Fårö framför sig. Då är, som du sa förut, axlarna sjunker ner ett par centimeter och bekymren försvinner. Det är liksom... Ja, det är så jävla skönt att vara där ute. Ursäkta att jag svär.
Det går bra. Ja. När man talar om sin ö så går det bra.
Men du, ja, men tack.
Men du växte upp där och så, eller?
Ja, jag är uppvuxen där ute. Gått skola och ja, allt.
Ja. För den är inte jättestor, får det?
Nej, det är den inte. Nu kommer jag inte ihåg hur många där. Om det är styrt 400 där någonstans året runt boende, tror jag.
Ja. Men ni gick i skola och så där ute?
Ja, precis. Ja. Låg och mellan.
Ja. Och sen hur kom det sig att du åkte till Gotland istället då?
Ja, det är väl som många andra som lämnas sin hemort eller vad man ska säga. Det är arbete. Sen gymnasiet är ju inne i Visby. Det är ju några mil att åka. Så att då blev det ju som lantisungen man var, så fick man ju bli inneboende i Visby. Och sen så blev man kvar.
Mm.
Och sen nu så har man levt livet. Man är 50 plus. Ungarna har börjat flyga ut. Nu längtar man bara tillbaks.
Ja.
Men är det hem.
Ja, jag förstår. Och du har inget liksom hus eller så kvar där? Eller någon släkt riktigt?
Ja, jag har min mor bor där ute. Hon är ju en. Sen har jag ju annan släkt. Jag har ju kusiner och sånt där ute också. Så att det är ju inga problem att åka ut så. Men man skulle ju gärna vilja ha någonting eget.
Ja, och varför, är det svårt att få tag på något där? Eller varför du vill, jag hör ju att du vill flytta tillbaka dit.
Ja, det är ganska svårt. Det är ju tyvärr en turistort som så många andra turistorter i Sverige, så blir det ju liksom svårt om man inte har den ekonomiska möjligheten. Så. Men ja, det finns några lägenheter. Det finns en som har 10-tal lägenheter som hyr ut för jag står i kö.
Ja.
Det är bara att vänta.
Men det är klart att du ska tillbaka till Fårö. Kosta vad det kostar, vill höra på att säga. Det får du inte göra. Ja. Men, och det är ju lite så. Nej, men jag tänker också lite på med Fårö och Visby och Gotland. Att sommartid så välter ju nästan de där öarna.
Ja, ja, det gör de. Alltså det är nästan så att Kjellvars som bröt förtrollningen att Gotland sjönk. Det är nästan så att Gotland sjunker när turisterna kommer igen.
Men du, jag sätter upp, nu sätter vi, vänta, ska vi ska lyssna här också, Ragnar, för nu sätter vi Fårö på listan.
Ska jag bussida dig, tycker jag.
Det tycker jag med.
Och så håller jag tummarna för att du får flytta tillbaka så fort det bara är möjligt, Ragnar. Tack snälla för att du var med i kvällspasset.
Tack själva, tack
det
själva.
Hej.
Detsamma.
Hej. 020 22 10 20 är telefonnumret till kvällspasset där vi samlar öar och ö-stories ikväll. Walk the moon, shut up and dance i kvällspasset där vi har öar i fokus ikväll. Någon som jämt har öar i fokus ska jag prata med alldeles strax. Men jag måste också berätta att Göran har skrivit till oss på vår Facebook-sida. Jag har en egen ö utanför Norrköping och en stuga mitt på. Wow! med min sambo. Det bästa är lugnet och att det inte finns el eller vatten. Precis som det ska vara i en sommarstuga är svårslaget med denna idyll i Östergötland. Nej, men nu vill jag inte säga vad den här ön heter. Norrköpingsön får vi säga att den är då, för den skulle tydligen vara hemlig. Sådär, men då lägger vi den till listan också.
Vad bussigt av dig tycker jag.
Det tycker jag med.
Men göra det får gärna skriva vad den heter också. Men vi ska prata faktiskt med någon som alltid har öar i fokus. Och det är nässofilen Anders Källgård. Då kan man undra, vad är en nässofil? Jo, men det är en person som har ett väldigt stort intresse och fascination av just öar. Och det kan man ju verkligen säga att Anders har. Han har skrivit över 10 böcker om just öar. Han har rest över hela världen. Och nu ska han vara med i kvällspasset, inte från en ö, utan från sitt hem i Varberg. Hej Anders!
Hej, hej!
Berätta nu, när besökte du en ö senast?
Ja, det var väl förra veckan. Då var jag i Karelen och besökte finska öar.
Oj! Är det ditt största intresse?
Öar är mitt största intresse kan man säga, ja.
Och när började det här ö-intresset?
Alltså när jag var liten barn som var på 1900-talet så samlade man frimärken. Jag samlade då engelska kolonier. Mm-hmm. Och så fanns det en liten ö som heter Pitcairn där de gömde sig, de här myteristerna, efter myteriet på Bounty 1789. Och det är en av världens mest isolerade boplatser. Men de gav ut egna frimärken. Så jag skrev ett brev då till postmästaren där och frågade om jag kunde köpa senaste serien där. Och efter ett år fick jag svar. De hade ett fartyg var tredje månad när det var fint väder, vilket inte var så ofta då. Och då skrev postmästaren att det fick jag väldigt gärna köpa. Men eftersom jag var från Sverige då så ville han inte ha dollar utan han ville ha moraknivar i betalning. Ja. Så vi blev kompisar där och när jag blev lite äldre och började studera engelska på universitetet i Göteborg så märkte jag att det fanns ju ett språk där på Pitcairn som var ganska outforskat. En blandning mellan 1700-tals sjömansengelska och tahitiska då. Så då åkte jag dit och var där mellan två fartyg i 3 månader och skrev en bok om Pitcairn. Som en jättestor bok som gjorde att ett helt bokförlag gick i konkurs faktiskt. Men i alla fall, jag blev väldigt fascinerad av Söderhavet. Och sen inte bara av Söderhavet utan att det var något speciellt med öar. Det här överallt, att vara liksom kringfluten och så. Att det är något häftigt med det. Så jag var med på Bahamas och bildade ICISA, International Small Islands Study Association, 1992.
Otroligt. Jag måste först bara fråga, när du skickade det första brevet om moraknivarna och alltihopa, hur gammal var du då?
Jag var väl 12-13 år.
Otroligt. Du, öar finns ju ofta med då, som du säger, i till exempel litteraturen och ofta för att beskriva det ensliga, det avlägsna. Eller så blir någon skeppsbruten och så får man följa en människas kamp med naturen. Vad är en ö för dig eller vad betyder en ö för dig?
Ja, men alltså det är väl 3 grejer som är viktiga med öar tror jag. Och det första är ju då här kringflutenheten, alltså vattnet runt omkring som ger någon slags trygghet. Vi hade en författare och konstnär som bodde på nu i Vättern, Folke Dahlberg. Han sa det att först när man är kringfluten är man trygg.
Jaha.
Och jag vet ju att P1 i Sveriges Radio ända till 2015 varje natt så sändes bara vågskvalp från Gotland. Därför att oroliga människor som inte kunde somna skulle få en lugn och fin natt. Det känns ju repris och sånt. Men så att det där vattnet är jätteviktigt. Och sen är det viktigt med den avgränsningen som du säger. Att man vet alltid var gränserna går på en ö och så.
Mm.
Och det gör ju att den är bra i litteratur. Som man gör Robinson Crusoe och allt det här. Och den här avgränsningen gör också att den är viktig för forskare. Darwin hade ju aldrig kommit på evolutionsteorin och sånt om det inte hade funnits öar och så. Så att det ger ju mycket, mycket grejer, möjligheter i den här avgränsningen. Och det tredje är väl just att det är en tillflyktsort för oss som inte är öbor egentligen från början men som är öromantiker. Man klipper av bandet med vardagen och så finns den här lugnet och närheten till och beroendet och närheten till både medmänniskor och naturen. Man blir beroende av naturen på ett helt annat sätt än på fastlandet. Så det är en helt annan grej, öar än fastland.
Det är så bra att du sätter ord på det här. För jag känner igen mig allt du säger och det tror jag faktiskt alla som har ringt till oss ikväll också gör. Det här att det handlar om att man är liksom avgränsad och trygg. Du har ju skrivit 10-tal böcker om öar, en riktig öbibel bland annat på 700 sidor. Varför är det så viktigt att öar får en plats i litteraturen?
Ja, alltså öar, det är ju som sagt ett öland. Men när jag började skriva den här stora boken Tegelstenen, Sveriges öar om alla svenska öar, då frågade jag först Statistiska centralbyrån hur många öar finns i Sverige och då säger de 221 800 som du sa. Men så frågar jag EU, hur många öar finns i Sverige? Då säger de 24. Mm-hmm. Så det är också olika sätt att räkna öar. Och då räknade jag på så sätt att jag krävde att öarna, de får inte ha någon bro. Då är den för detta ö. Då godkänner inte jag det som ö.
Och det är så sträng.
Ja, det är sträng. Ja. Hisingen till exempel tycker jag inte är en ö då. Öland inte heller. Så Fårö är faktiskt Sveriges näst största ö enligt mig efter Gotland.
Ja.
Så de öarna var jag intresserad av. Och så var jag intresserad av alla öar också där det har bott folk efter år 1900. Efter år 1900, alltså året runt. Och då har vi 1316 öar i Sverige. Och av dem är det 399 som är helårsbebodda idag då.
Mm.
Och av dem är det 85 stycken som har en invånare.
Oj!
Mm. Ja, jag blev förvånad där själv. Så det här Sveriges öar, det är ju inte så litterärt kanske där. Det är mer som en referensverk, dokumentation. Det är också en reseskildring i och för sig. För varje kapitel börjar ju med resor i de här öarna, på de här öarna. Men det är, ja... Med tanke på att vi har ett parallellsverige, kan man säga, ett ö-Sverige med helt andra förutsättningar än resten av Sverige, så tyckte jag det behövdes en sån här bok. Där jag var nu i Finland, de har ju helt annat intresse för öar. De har liksom en skärgårdsdelegation, ett skärgårdsinstitut och de har ölagstiftning och sånt där som vi inte alls har i Sverige. Så att på ett sätt så tycker jag att det bör lyftas fram och det på senare år har det faktiskt Skärgårdarnas riksförbund och anordnat såna här skärgårdsriksdagar och sånt. Så det är nog på gång.
Mm.
Men det är jättefascinerande parallellsverige, det här ö-Sverige.
Och det har du fått lyfta fram nu i kvällspasset. Anders, du som har besökt så många öar, har du någon favoritö? Nu vill jag ha en svensk, för jag vill ha den på vår lista.
Jag säger på västkusten Åstol, i Stockholms skärgård Arholma och Sveriges kanske vackraste uppe i höga kusten Trysunda.
Nu sa du Åstol som ligger bredvid Dyren som är min ö. Det här, är,
ja,
det här kan
ja,
bli fejt.
Det var där jag började. Ja.
Kan du säga dem igen? Åstol och...
Åstol och så Arholma i Stockholms skärgård.
Mm.
Och sedan Trysunda uppe i höga kusten, Örnsköldsviks kommun.
Nesofil, Anders Källgård, ovärderligt att du var med oss och redde ut det här med öar. Tack snälla för att du var med i kvällspasset.
Tack för idag. Hej.
Vi får också ge en fanfar, eller jag får säga, vi måste ge vår hyllning till Anders Öar.
Det var bussigt av dig, tycker jag.
Det tycker jag med.
Du tog allt de la i din hand. Vissa blir kvar här, andra måste bort så långt som de kan ifrån land. Till varje stad kommer jag, och detta för vem bryr sig om morgondagen? Och vi tog för givet allting som vi fått, förlorade som gått, plocka blommor som växt genom asfalt, och gatan vi gick på har de rivit bort, men de tog aldrig dig.
Till varje stad, här kommer jag, och detta blir den sista färden, låt alla veta.
Peg Parnevik, bäst i världen, och vi i kvällspasset efterlyser bästa ön. Vilken ö tycker du är bäst? Monica skriver, min favoritö är Adelsö utanför Ekerö. Så lugnt och skönt. Nackdelen med mig som är varken har körkort eller bil, men man kan ta bussen in till Ekerö ändå. Adelsö alltså utanför Ekerö.
Vad bussigt av dig tycker jag.
Det tycker jag
med. Och så har vi Tora med oss. Hej Tora.
Hejsan, hejsan.
Hej, du tyckte att vi har varit för mycket till havs.
Ja, det tyckte jag. Ni hade inte nämnt någon nu i någon insjö, så tänkte jag, måste jag berätta att vi har en fin ö i Åsnen som heter Fårarm, eller Förarm, säger vi här på småländska.
Fårarm eller och Förarm?
Mm. Fårarm tror jag det står på kartan, men vi kallar Förarm, säger vi. På småländska. Mm. Och min syster och hennes man, eller Kjells, min mans syster och svåger, de hade en stuga där för några år sedan. Och då fick vi förmånen att följa med dit. Det var på 90-talet, kanske början på 20-talet. Och det var en höjda att komma ut där. För det var inget fastboende, utan det var bara några gamla gårdar där som inte beboddes nu. Mm. Och sen fiskade vi lite och sen så med långrev, plockade först mask och sen satt vi långrev och fiskade ål. Och sen gick vi hem och stekte de här ålarna på gasolspis då, för det fanns ingen ström och man fick ha vatten i dunk med sig dit. Och ro dit klart, för det var ju nu.
Det låter som att det var ganska tufft liv.
Men det var skönt och härligt var det.
Ja, ål alltså.
Ja, precis. Och min man berättade att på 40-talet var han där som barn, och då hade de två gårdar där som beboddes. Och då var det ju folk som mjölkade sina kor och så körde de mjölken i båtar över till fastlandet då. Och sen någon dag i veckan kom det en brödbil och tutade på fastlandet och fick man rå över, då kunde man köpa bröd.
Mm. Hur långt var det till fastlandet? Var det en bra
det var inte så, ja, det är svårt att bedöma, men jag kan tänka det var kanske 300 meter eller kanske, okay. Ja, det är svårt att säga. Det var inte så långt, så man rodde ju ganska lätt över med roddbåt. Mm. Ja, så det är härliga minnen man har.
När var du sist på Fårarm då?
Det var i början på 20-talet kanske.
20-talet?
Ja, så 2000.
2000. Ja, jag tänkte det.
Ja. 2000, ja. Det var det nog sista gången vi var där. Ja.
Men nu bor ingen där liksom? Bofast eller
nej,
så?
Inget fastboende är det inte. Nej. Det har det nog inte varit sen på 40-talet någon gång, tror jag. Nej.
Men fina minnen om där när ni fiskade och
ja, jag visst var det.
Verkligen. Ja. Men vad bra att vi fick in insjön här också.
Ja, jag tänkte Visingsö eller Fårarm tänkte jag, men då tänkte jag Fårarm ligger nära mig här där jag bor.
Jag tycker vi skriver Visingsö också.
Ja, Visingsö, det har jag också varit och åkt rimmalag och med barnen när de gick i skolan, så åkte man på skolresa dit och åkt rimmalag och var uppe i den här kyrkan och tittade.
Ja, tänk att jag också åkte rimmalag. För Visingsö.
Ja. Och sen ekarna som de skulle byggt båtar av någon gång som det inte blev av. De står fortfarande kvar, tror jag. Det var några ekar, jag minns inte, det var någon historia kring det som jag inte vet. Om det var vid något krig, de skulle bygga båtar utav ekar.
Tora, tack snälla för att du berättade och gav oss faktiskt två öar till Visingsö och Fårarm. Ja. Tack snälla för att du var med i kvällspasset.
Ja, tack för er.
Vad bussigt av dig tycker jag.
Det tycker jag med.
Ja, nu är vi uppe i 10 öar här, men det bara rasslar in öar. Jag säger hej Niklas.
Hej!
Hej, tjena, var ringer du från?
Jag ringer från Mölndal, men detta hände 2016 ute på Köpstolsö, eller Kjösse som det heter, utanför Långedrad.
Just det, ja.
Och jag och min dåvarande, som hon hade ett stort sommarhus där ute med tillhörande gäststuga. Mm. Och när vi kom ut dit så skulle vi gå på en loppis och hon handlade ett fat där. Och sen gick vi vidare hem till gäststugan och sen var hon inte riktigt nöjd när vi satt och pratade ut. Hon ville gå och byta det. Och då tänkte jag att vad ska jag göra under tiden? Jo, men jag får väl gå och plocka lite björnbär då, för hon gillar att göra björnbärsylt. Så jag gick iväg i tomtgränsen där, så har hon höga vilda björnbärsbuskar och där var ett klippblock som började i marknivå och gick ganska brant uppåt. Och jag hade varit många gånger den sommaren och plockat där, men just då och den gången så tappade jag balansen. Och nedanför klipplocket så var det en plattgång som var en halv meter bred, men jag hade för hög fart så jag hann inte stanna. Och då tänkte jag, då hoppar jag ner på sommarängen. Det är ju mjukt och gott att landa där, 1,5 meter ner kanske. Och när jag landade där så knakade det till ungefär som att man har tagit ett bett på en knäckemacka eller en skorpa. Och jag kände att jag har brutit benet.
Nej.
Så jag blev liggande så här och väntade in henne. Och när jag hör henne komma så ropar jag på henne att du får skynda dig. Och hon kommer springande, vad är det som har hänt? Jag har brutit benet. Men hur är det möjligt? Du satt ju i gäststugan för 10 minuter sedan och nu har du brutit benet.
Det är precis den reaktionen man vill ha när man har brutit benet.
Så hon larmar ju då, och på Köster finns det inga bilvägar, så att, då kom ambulansmännen på cykel och började dra i benet, för de trodde att de skulle dra det rätt, men det gjorde ju så ont, och så att de fick ju larma vidare då. Och räddningsfärjan då 800 meter från kaj till hennes hus där, och då kom det 2 brandmän med bår upp på den, in ner i ambulansen på räddningsfärjan, över till Fiskebäck, in i en ny ambulans till Bönders lasarett och röntgen. Och efter en stund så kommer en ortoped och så säger han att ja, så han, vad jobbar du med? Jag packar och ordnar med byggnadsmaterial, så att okej, okay, då kan du ringa dit imorgon och säga att du kommer aldrig tillbaka dit igen. Vad är det som har hänt? Så han, jag har jobbat i 30 år som ortoped och jag har aldrig sett en värre fotledsfraktur. Det här är det värsta jag har sett. Så har fotleden gått i 4 delar och vadbenet är av och skenbenet är av.
Nej, men gud vad hemskt. Ja. Niklas.
Men på sätt och vis var det tur i oturen, för att det var ett jobb som jag verkligen inte trivdes med. Och jag hade funderat flera gånger jag skulle komma därifrån, men det var inte så jag hade tänkt mig kanske.
Olycka på ö. Jag måste bara fråga, hur är det med foten nu?
Ja, den är ju sista operationen jag gjorde då, den är ju stelopererad i fotleden då. Mm. Och vad han sa då, han förklarade för mig som hade hänt, att ja, vad det här kommer att hålla för i framtiden, det är väl sitta bakom ett skrivbord och byta en glödlampa, ungefär vad det kommer att hålla för. Men det har gått mycket bättre än vad jag trodde, för att för mig har jag ett drömjobb idag där jag jobbar ute som miljövärd och ut och klipper häckar och klipper gräs och rensar ogräs och så här, så att jag har det jättebra idag.
Ja, det var dyrköpta björnbär om man säger så.
Ja, det var bättre jag hade köpt den på Ica, björnbärsburken, men så kan det gå.
Ja, du låter ju ändå glad, Niklas.
Man får hålla humöret uppe.
Ja, verkligen. Tack snälla för att du var med i kvällspasset, och nu har vi då alltså lagt Kösse på listan.
Ja, tack så mycket. Det tycker jag.
Det tycker jag.
Ja, fantastiskt. Nu är vi uppe i 11 och ni håller på och skriver och hör av er, så att det kommer, jag vet inte hur lång den här listan kommer att bli.
Oh,
Simon and Garfunkel, Cecilia, i kvällspasset denna underbara ökväll. Nu ska vi se, tack snälla du som har lyssnat, alla ni som har ringt in och skrivit om era underbara öar. Nu ska vi se, Resö, Sydlånga, Nordlånga, Espholmen, Fårö, Åstol, Arholma, Trysunda, Fårarm. Nu ska vi se, Visingsö fick vara med, Niklas Kösserde och Dyren får ju också vara med, den där ön där jag hänger. Tack alla ni som har varit med, otroligt mycket. Ni kan gå in på Facebook-sidan där och fortsätta kolla och skriva om era fantastiska öar. Jag heter Ylva Nilsson och jag är tillbaka igen med kvällspasset imorgon. Men nu blir det barnradio för våra allra yngsta lyssnare och idag så blir det små sagor om Vitvivan och Gullsippan.
Du lyssnar på Barnradio.
Hej, nu är det dags för småsagor från UR. Vi ska lyssna vidare på boken Vitvivan och Gullsippan av Pia Lindenbaum. Högt uppe i bergen bor två barngrupper, Vitvivan och Gullsippan. Vitvivorna får måla tavlor, hoppa studsmatta, slappa och titta på molnen. Medan gullsipporna bara får tvätta, diska och bära sten. Det har chefen bestämt. Men det är väl inte rättvist, tycker ett av barnen som går på Vitvivan. En kväll när chefen somnat smyger barnen från Vitvivan över till Gullsippans hus. Det är Hamadi Kemiri som läser.
Vi smyger fram till Gullsippan och pickar på fönstret. Någon öppnar och vi klättrar in. Gullsipporna ligger i sina sängar och tittar i taket. Läser ni inte böcker innan ni ska sova, säger jag. Böcker? Nej, vi har inga böcker. Då berättar vi vår plan. Ni har väl också lust med studsmatta, frågar jag. Jo, men det får vi inte. Eller sjunga, säger jag. Vi ska vara tysta. Vi måste skura golven. Man turas om, säger jag.
Nej,
ropar gullsipporna.
Chefen skulle märka det.
Men vi byter kläder och allt med varandra. Kom igen, säger jag. Okej då. Då är de med på det. Nästa morgon tar vi på oss gullsippans kläder. Och de ta på sig våra. Sen är det samling.
1, 2, 3, 4. Alla på led.
Gullsipporna ser ut som vitvivorna. Eller... Nej. Chefen går närmare.
Men vad är det med er? Har ni ont i magen, eller?
Säger hon. Och försvinner in i huset. När hon kommer tillbaka har hon kakburken med sig.
Bra mot magknip, mina änglar små,
säger hon och delar ut till gullsippan. Det är nära på att vi ångrar oss. Nu är det alltså gullsippans tur att ha studsmatta. De klarar det bra, tycker jag. Det är ändå första gången. I badminton är de ännu bättre. Vi får bara plocka bollar. Det är nästan tråkigt. Men rättvist, ju. Efter badminton visslar chefen i pipan. Och vi kastar oss ner på marken för att vila.
Na-na-na-na-na-na-na. Jobba, jobba!
Men vi skulle ju bära sten.
Nu når vi inte högre,
ropar jag.
Du får lägga dem översta. Nej, det tänker jag inte,
säger chefen.
Gör det själv.
En onsdag, när chefen ska hämta klippkastrullen, är den försvunnen.
Var katten har jag lagt den?
Hon kommer aldrig att hitta den.
Inte här, inte där, ingenstans.
Det var jag som kom på gömstället.
Utan gryta, ingen frisyr,
säger chefen. Så var det med det. Och håret växer och dagarna går. Vi blir mer och mer huller om buller. Det är inte så noga.
Det är något som är koko här,
hojtar chefen och visslar i pipan. Men sen glömmer hon det och slänger sig i hängmattan. Hon somnar direkt. Några leker inte nudda mark, men vi går till sträcket och kollar efter blåbär. Oj, vad de har växt. På vår sida växer det inga alls.
Kan man peta med en pinne,
säger någon.
Är du tokig? Blixten kommer och träffar pinnen och du brinner upp.
Just då kommer en boll farande och hamnar mitt i blåbärsriset. Några blåbär lossnar och ramlar till marken. Inget annat händer. Försiktigt puttar vi över en pinne. Ingen blixt och ingen eldsvåda. Då prövar ett särskilt modigt barn att peta med skon. Och sen går hela barnet över strecket. Först står vi bara kvar och stirrar. Sen börjar en efter en att kliva över. Men tyst, så att chefen inte vaknar. Nu är vi alla här, på andra sidan. Men vi struntar i blåbären. För vi har såklart lite bråttom. Vi ska leta efter en egen lägenhet där vi bestämmer själva. Och den måste vara stor. Eller så letar vi rätt på några föräldrar som har plats. Chefen får väl stanna bakom sträcket om hon tycker att det är så kul. Och hon får göra allt jobb själv.
Det var Hamad Kemiri som läste andra och sista delen av boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och om du missade första delen så hittar du den på UR Play. Där finns också många andra småsagor som du kan lyssna på UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Och innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. Det är fest på min balkong med Oscar Danielsson.
Ja, det är fest på min balkong. Det är ett väldigt håll igång. Jag har bjudit alla som jag tycker om. Jag hör hur de sjunger en sång. Det är fest på min balkong. Det kanske låter lite skum, men jag har gått och lagt. Jag har stängt min dörr. Det är svårt att förklara, men ibland vill man vara för sig själv, men ändå nära. Domen till grund. fest på min balkong. Där dansar alla som jag tycker om. Här ligger jag ensam på mitt rum. Tänk att få somna till vänners sång. Det är fest på min balkong. Fast hela huset skakas om. Känns det bra att ha dem här alldeles nära mig? Ja, det är svårt att förklara, men ibland vill man vara för sig själv. Svårt att förklara, men ibland vill man vara för sig själv, men ändå nära. De man tycker om.
Oskar Danielsson sjöng Det är fest på min balkong. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Aktivisten Greta Thunberg är tillbaka i Sverige igen. Hon och andra aktivister var på väg till Gaza med mat och medicin. Men båten stoppades. Greta och de andra togs då till Israel. Vår reporter berättar mer.
Den 1 juni gick Greta och 11 andra personer på båten Madeline. Båten skulle åka till Gaza med mat och mediciner. Kriget mellan Israel och Hamas har gjort det svårt för de som bor i Gaza att få tag på mat och mediciner. Men båten stoppades av Israels militär. Soldater gick ombord på båten natten till i måndags. Israel säger att aktivisterna inte hade rätt att ta sig in i landet. Men båten stoppades när den var på hav som inte tillhör något land. Och det var fel av Israels militär att stoppa båten där. Det säger experten Saed Mahmoudi vid Stockholms universitet.
Israels agerande i det här fallet är problematiskt ur folkrättsligt perspektiv.
Efter en natt i Israel så skickades Greta Thunberg hem med flygplan till Sverige. Och till journalister säger hon att hon och de andra på fartyget vill åka till Gaza för att uppmärksamma vad som händer inne i Gaza. Att människor svälter och dör där. För att hjälp inte kan komma in i landet på ett säkert sätt.
Det viktiga här är att det pågår ett folkmord. Och att världen inte agerar. Att vi är medskyldiga genom att inte agera, genom att inte säga emot. Genom att inte kräva att våra regeringar och institutioner och andra ansvariga inte tar sitt ansvar.
Israel har tidigare sagt att det inte pågår ett folkmord. De säger att de gör allt för att skydda vanliga människor. Att de krigar mot terrorgruppen Hamas.
Ekot intervjuade och Klartextreporter var Jenny Tiblin. Filip Sandberg bor utanför Umeå. I måndags kväll kom en björn in i hans trädgård.
Då står han ju bara, alltså en meter ifrån.
Så vi mötte ju blick kanske 3 sekunder. Och då började jag ju ställa mig upp. Och jag står ju som att, är det ett skämt eller? Jag tänkte, men vad gör jag nu då? Och då kom jag ihåg att jag sa det. Bara, men vad fan, det står en björn här.
Då fick Philips fru också syn på björnen.
Vad i helvete?
Ring polisen på en gång.
Men gör det du, för Guds skull!
Björnen hör dem prata och springer iväg. Men Filip går ändå in och stänger alla dörrar. Då kommer björnen springandes tillbaka in i trädgården på gräsmattan.
Man såg att han sökte med blicken var han skulle ta vägen.
Blev du rädd?
Nej, utan jag var som mer bara chockad.
Familjen ringer polisen. Samtidigt tycker Filip att det är så konstigt att det var hemma i trädgården som han skulle få möta sin första björn.
Så extremt många timmar jag har ute i skogen. Även varit med på björnjakt och jag har till och med försökt leta för att få se dem. Men mitt i stan, då lyckas jag.
P4 Västerbotten intervjuade och klartextreporter var Malin Haag. Idag presenterades alla som ska sommarprata i P1 i sommar. Skådespelerskan Ida Johansson är en av dem. Och så här lät det på mötet för journalister tidigare idag.
Hej Ida Johansson.
Hej.
Jag tänkte jag skulle få ge dig den här kransen för att du är en av vårt sommarvärdar.
Ja.
Och det är vi så glada för.
Mm.
Vad fint. Du är den första sommarvärden som har Downs syndrom. Och du tillhör ju Glada Hudik-teatern.
Jajamän.
Och jag såg dig i en dokumentärfilm som hette Det kunde varit vi. Och där uttryckte du dig i dans.
Ja.
Varför vill du dansa och uttrycka dig?
Det får mig att slå mig fri. Det kan slå gnistor genom mig. Det strålar i mig liksom att det här är jag. Det är den jag verkligen är. Och ingen kan ta bort det från mig för jag lever min egen dröm.
Och den 30 juni så sänds Idas program i P1. Och programmet kommer förstås också finnas i vår app Sveriges Radio Play. Petra Mede, Linnea Wikblad, Eva Röse, Thomas Stenström och Peter Haber är några andra som också kommer att sommarprata. Det här var allt för kvällens klartext. Jag som står i studion idag heter Elias Andersson.
Vi drömmer om svenskt guld i fotbolls-EM i sommar. Och idag tog förbundskapten Peter Gerhardsson ut den blågula trupp som ska göra det för Sverige. Vi ska prata mycket om den i Sportextra ikväll. Truppen där vi bland annat hittar 3 mästerskapsdebutanter. En av dem, Hammarbys Ellen Wangerheim.
Det är extremt stort och ja, men väldigt häftigt. Det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse. Och det var mycket tårar ändå som gick igenom när man fick reda på det här igår.
Och fotskadade Fridolina Rolfö då? Jo, hon fanns också med i truppen. Mer om det alldeles strax.
I kvällens Sportextra där vi också hör några av de idrottsprofiler som fanns med när Sommar i P1 idag presenterade alla årets sommarpratare. 4 idrottare har förärats varsitt program.
Maja Stark vann ju US Open-golfen förra veckan. Imorgon är det herrarnas tur att inleda deras upplag av US Open. Mer om det också under kvällen.
OS-bronsmedaljören i judo, Taraba Bulfat, hör vi också ikväll. Hon satsar på att bli världsmästare nu på fredag. Och så spekulationerna som är många kring svenska fotbollslandslagets anfallsstjärna Viktor Gyökeres framtid. Vi hör ikväll Radiosportens båda fotbollsexperter tycka till kring vad de tycker att Gyökeres ska spela framöver.
Han bör testa sina vingar i en topp 5-liga. Portugal inte en topp 5-liga idag. Ja, jag hade gärna sett honom i Premier League.
Ja, där har ni något utav innehållet i Sportextra onsdag. Varmt välkomna till oss i studion ikväll. Gustav Torsi, Ida Ekerot och Martin Marlo. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty